じゃあな。
Hej!
Känns som det var sjukt länge sedan vi sågs.
Ja, du börjar prata med mig, jag börjar prata med lyssnarna.
Ja, men ja, det, prata, säg något till dem. Det är trevligt.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 226.
Sex. Fan, ja, just det. Ja. Mm. Det kommer ju bli jävligt mycket luckor, känns det. Den riktiga semesterhjärnan har ju infunnit sig. Jag fungerar ju knappt. Jag kan ju knappt knyta skorna längre.
Nej, då är vi på exakt samma mentala nivå. Det är så jävla skönt med sommaren. Jag vill inte hålla på med någonting annat än att bara vara.
Ja, men.
Är inte det den bästa tillvaron? Man bara är.
Ja.
Man finns till hands för ungarna och sen så får man bara vara själv.
Ja. Nej, men det är ju så. Alltså folk brukar ju ge så jävla mycket cred till folk som så här tar in på kloster. Affärsmän som bara hoppat av The Rat Race och skrivit in sig på ett kloster. Och folk tycker att de är så jävla modiga och duktiga och wow. Det är ju det enklaste som finns. Apropå att bara vara. Har man liksom ingenting som pockar på ens uppmärksamhet så är det väl jättelätt att bara sitta och meditera hela dagen. Det är lite så det känns på semestern. Man bara är. Ja. Man bara sitter och glor utan att liksom...
Ja, det är så jävla skönt. Ja, under de senaste 5 årens poddande så har vi inte heller haft det så här varmt, eller hur?
Nej, men det tror jag nog att det här är lite rekord, ja. Precis.
Ja. Mm. Jag går, precis som sig bör, så går jag liksom och poar i kallingarna till min frus förtret. Därför att när jag sladdrar omkring och hänger tvätt och lastar bilen i kallsipporna, så är det så att vi har ju inte lika mycket privacy som vi hade när vi, eftersom vi har sålt vårt hus nu.
Ja.
Och så har vi hyrt ett ställe nära
mitt
Furillen.
Mitt i Visby.
Eller ja, exakt. Säger du Furillen eller säger du Furillen?
Furillen tror jag.
Ja, Furillen. Det där, vi bor några minuter därifrån, så jag har kört ner bilen ner till vattnet, ner vid det här kalkbruket. Så jag står på riktigt kanske 3 meter från havet.
Ja, ni är ju våra gamla neighborhoods alltså, där vi hyrde stugan många år.
Exakt.
Ja, vad nice.
Men de vi hyr av, de hyr ut kanske 5 olika stugor på tomten. Ah. Och vi bor i det som kallas för stallet, som är ett gammalt stall. Ah. Jättevackert med... Det är bara, nej, jag orkar inte förklara. Nej. Men det, vi har det härligt. Men, det innebär ju också att går man ut på tomten så är det risk att det sitter någon annan där.
Ja, men det som är med sommar, man bryr sig inte. Man ska kunna gå runt naken, känner jag.
Ja. Det som talar emot det nu, det är ju att det är 55 eller 60 000 bofasta på Gotland. Men den här veckan och förra veckan, då var det 70 000 turister.
Ah.
Så att om varje turist skulle strypa en gotlänning, så skulle vi ändå vara nästan 5-10 000 turister kvar.
Ah.
I övertag.
Ah. Själv är jag nere i Skåne, Malmö, Falsterbo, Skanör närmare bestämt.
Det låter ju så jävla skönt. Jag blev lite surprised. Jag trodde ni skulle vara uppe i Dalom.
Ja, vi ska dit nästa vecka. Vi åker hem idag.
Ah.
Sen hem och vända, packa om lite grann och sen så går skutan norrut.
Ah. Mm. Fan, vad härligt.
Ja, sista veckan med den här bilen dessutom.
Just det var det jag skulle fråga. Eran ID4 kommer i nästa vecka eller?
Nästa vecka kommer den.
Och du har haft den inne på lack för den där parkeringsskadan.
Ja, precis.
Ja, sweet.
Mm. Du, vad härligt det var att prata med dig. Folk tror ju säkert att vi hörs varje dag. Och det gör vi ju vanligtvis. Men på semestrarna, då är det ju...
Tar vi tillfället i akt.
Ja, nej, men då pratar vi ju inte med någon, varken du eller jag.
Nej, så, exakt så är det.
Ja.
Man har liksom, det är några man hörs med ofta när man är i Stockholm. Och med några så får man lite så här: åh gud, jag måste ju ringa, vi har inte hörts på jättelänge nu. Men med dig så har du och jag har sånt överskott på samtal. Så att de här semesterveckorna, då är det bara så skönt att stänga av munnen.
Ja, det kommer något bild via sms lite då och då.
Ja, ah, utom då en gång i veckan när man får prata av sig.
Ja.
Jag måste berätta en så jävla kul grej. Jag var ju på, i och med att vi letar tomt, så dök det upp en gård på södra Gotland nere på Näs. som är inte riktigt det vi är på jakt efter, men däremot så var det så att tomten var så enormt stor, så då fanns det liksom möjlighet att man köper en större gård och sen så börjar man stycka av.
Ett
sånt där klassiskt entreprenörsupplägg, att man, det slutar med att man har en mer eller mindre gratis tomt bara för att man har orken att driva igenom ett jätteprojekt.
Ett klassiskt att... Sara och Niklas projekt, min syster och hennes man, med andra ord. Mm, ja, exakt. Hur många gånger som helst.
Exakt så. Jag är inte säker på att jag har den energin, men vi gick i alla fall på visningen av den här hästgården.
Mm.
Och då är det ett stort vackert stall och sen är det 6 hektar mark. Men sen var det ett boningshus som var liksom 180 kvadratmeter klassiskt Gotlandshus. Liksom, ganska, det krävde en del arbete. Men det roliga var att när vi gick in i det här huset och tittade, du vet, men det är så här gotländsk smak, koboltblå vägg, och så går man in i nästa rum, då är det liksom en lila fondtapet med, som var så här 90-tal, fast de gjorde det, de renoverade 2016. Fast
du menar
de,
alltså gotländsk brist på smak?
Ja, exakt. Lite som ett TV4-studio liksom i smaken.
När TV4 men, var ungt.
Nej, som TV4 är fortfarande.
Ja.
Ja, men det vet inte du om eftersom du inte har kollat på TV4 på 20 år.
Nej.
Men på ovanvåningen, där var det ungefär som att här huserade pojkarna i huset. Och det här var så jävla svårt att artbestämma. Antingen så var det är liksom en 50-årig gubbe med små lätta problem som bodde här på övervåningen, eller så var det liksom en 12-årig kille som hade fått gå bananas, eller så var det kanske liksom en 17-åring eller så var de flera stycken.
Det kanske var någon form av Karlsson på taket figur som var en blandning av alla tre, kan det också ha varit.
Jag tror att det är nog det som kanske är mest sannolikt. Därför att i ena rummet så var det stora hembyggda högtalare och ett, så här, du vet, ett dataspels-setup med ratt och grejer, bil, alltså med flera dataskärmar och en sån här Ricardo-stol, liksom, dataspel. I rum nummer två, då var det från golv till tak leksaksbilar. Men det var någon som byggde modellbilar men också köpte skala 1-18, skala 1-24. Det var en sån salig blandning av bilar. Men det som gjorde mig konfys, det var att det var dels såna här fina modellbilar, men sen var det också såna här Hot Wheels, eller så där, ganska töntiga med lite sådär stora fälgar, stora motorer, färdigbyggda saker. Alltså det gick inte att säga såhär vilken stil det var. Det var mycket jänkare såklart, men det var så jävla mycket bilar, och vilket jag tyckte var lite kul att stå och blänga. Och då öppnade min dotter garderoben, som man ska göra när man går husesyn. Och i garderoben i det här pojkrummet eller gubbrummet eller vad det nu var, då var det bara två hyllor där inne. Det var en sån här kattvind, så en pytteliten garderob. Och på de här två hyllorna var liksom mer eller mindre tomma, därför att bara på den ena hyllan så låg det två stycken ihoprullade handdukar. Och i den ena av handdukarna så såg man att det stack ut någonting rosa. Du hör ju vart jag är på väg.
Jag hoppas att du är på väg dit, jag tror att du är på väg.
Men, och då frågar min dotter, vad är det där? Och man tänker, det är någon sån här squeezy, du vet, en sån här stressboll, en sån här leksak liksom. Med kirurgisk precision, jag vill ju inte nudda, för jag förstod ju att det här kan vara det jag tror att det är. Så jag tog med ytterst lite beröring på ena handduken, så vecklade jag ut den. Jag lyfte på handduken. Och då inser jag att då i garderoben så ligger det två stycken flashlight.
Sjömansvaginor, för de som inte vet vad en flashlight är. Det kanske inte alla som vet vad det är heller. Men det är alltså då en gummifitta helt enkelt, om man ska vara riktigt ärlig.
Två stycken. Otroligt väl använda såg de inte vara. Och i min värld så låter man inte två lösvaginor ligga framme på en husvisning. För det skickar liksom fel signaler till en potentiell köpare.
Det var det ju en stressboll kan man ju säga.
Eller stressballs. Ah. Det var liksom... det var helt makabert.
Vad sa dina barn då?
Jag hann liksom dölja det innan de gick ut ur rummet. Som den mycket pryda förälder man är. Men där, vilket väckte en tanke. För 15-20 år sedan så var det en annons som figurerade i reklambranschen. Du vet, det var så här pre-internet. En mäklarannons där det var en mäklare som sålde ett sommarhus ute i skärgården som var så jävla nedgånget. Det såg ut som en så här riktig Morran och Tobias dungeon. Ett så här skitslitet hus. Och det var odiskat. Så att mäklaren hade bara gått in och typ spytt och fotat i blindo. Han orkade inte ens vara i huset. Förmodligen luktade det apa. Men så att det låg liksom tidnings... Du vet, det var som att det var en galning som hade bott här. Men då hade han liksom gått in i sovrummet och bara fotat. Och då var det en dubbelsäng som var obäddad med så här lakan som var liksom nästan svarta för att de var så äckliga. Men det mäklaren inte hade sett i förbifarten, för han hade bara fotat och lagt ut på nätet liksom. I den här mäklarannonsen. Men då på väggen så var det två stycken... liksom i ovanför i sänggaven så var det på väggen två stycken stora krokar eller öglor i metall, och sen så var det två kedjor med totalt dubbla handklovar, och på båda sängborden så stod det liksom sån här största tänkbara vaselinburken, och sen så var det... Det var liksom en armada av dildos. Alltså det var så mycket...
En bukett av dildos.
Ja, det var alla färger och former som man kan önska sig.
Lite som jag ser framför mig nu. Jag sitter nere också vid havet. Massa segelbåtar fullt med master som står här. Så, fast det var dildos.
Stolt.
En skog av dildos.
På tal om kön... Mm. Det blev en vag övergång. Vi åkte i kapp när vi var nere i Bushwick, så åkte vi i kapp en sån här nya Mustang Mach-E. Jag har inte sett dem live tidigare.
Ah, wow, det är inte jag heller.
Nej, den gav inga bestående intryck. Nej. Men det roliga var att den i min värld har fått ett nytt namn. Därför att min bilointresserade fru, hon frågade lite sådär, det var ungefär som att hon hade greppat någonting. Så hon frågade så här: är det där en sån här ny mussla? Ja. Jag tyckte det var så jävla bra namn. Mussla.
Ja, verkligen.
Mustang Tesla. Då blev det en mussla.
Ja. Men vad... Och den påminner lite grann om en mussla i formen.
Ja, ja.
Det var skitbra namn. Bra, Sara.
Jag tycker inte...
Mussla. Ja, Musse Tesla.
Jag tror inte hon begrep själv...
Hur briljant hon
briljansen var. I det, för hon trodde att den hette Mussla bara.
Ja, ja, ja. Ja, nu har vi döpt den.
Ja, bravo.
Du, vi har ju faktiskt fått ett lyssnarbrev här. Någon som har legat hängmattan och skrivit. Vad tror du om att vi tar oss an det?
Vet du, jag ska tala om för det. Vi har inte bara fått ett lyssnarbrev, vi har fått två lyssnarbrev.
Jaha, det ser man. Jag har bara tagit del av ett. Ska jag läsa upp det jag har då, så läser du upp det andra?
Ja. Nu tar vi oss an lite lyssnarbrev.
Ja, det är så skönt att göra det på semestern. För det kräver inte så mycket av oss, mer än att vi ska svara på dem bara. Man vill inte tänka så mycket. Tjena krickoponkan, eller tjena bilskrynklarna kanske jag ska säga. För det är nämligen till dem som jag har en fråga. Okej. Mm. För 2 år sedan fick jag ärva lite pengar. Inga jättesummor, men tillräckligt för att jag skulle kunna förverkliga en dröm som jag har haft länge. Vilket var att köpa en jänkebil. Jaha, kul.
Bravo.
Jag har alltid tyckt att muskelbilar är balla, men då jag inte kan så mycket om att skruva så har jag aldrig vågat lägga pengar på en bil, utan jag har fått nöja mig med att kolla in dem på diverse bilträffar. Men nu tog jag chansen, och efter en del funderande så blev det till slut en Chevrolet Chevelle Malibu från 1969. Ah, kul!
Ja, det står inte om det är en 4-dörrs eller 2-dörrs. Vi gissar att det är en 2-dörrs.
Ja, det är det man tänker. Ja, precis. Skitsamma. Bilen var inte i toppskick utvändigt, men helt okej. Den hade en 350-350 setup och det kändes enkelt och ganska tryggt. Mm. Nu till mitt problem. Bilhelvetet har krånglat konstant sedan jag köpte den. Det har varit allt ifrån läckande kylare till en växellåda som inte växlar som den ska, till problem med elen som krånglar och så vidare. Ingen av mina polare kör gammal bil, så jag har behövt hitta mekkunniga utifrån, vilket inte varit jättelätt. Man blir tipsad om någon, men nästan alltid slutar det med att det är någon raggare som är bättre på att snacka än att faktiskt skruva. Nej, det kunde ha varit jag som har skrivit det här brevet.
Ja, men det här är så jävla bra.
Jag har fortfarande inte gett upp tanken på att få köra frän jänkare, men jag känner att jag börjar komma till en punkt där jag snart säljer skiten och börjar virka istället. Snälla, hjälp mig. Vad ska jag göra för att bilhobbyn ska bli lika kul som den låter när ni snackar om den i podden? Ja, det var ju snällt. Tacksam för svar, Johan Lindvall från Kungsbacka.
Ja. Alltså det här brevet var ju som att hoppa in i en tidsmaskin. För satan vad du och jag har avverkat usla mekaniker genom åren. Eller snarare så här, satan vad du och jag har varit usla genom åren och vilken otur vi har haft när vi ska liksom hitta någon som ska hjälpa oss.
Ja, det kan man
med våra banala idiotproblem.
Ja, och det är ju riktigt den där tröskeln man måste ta sig över och klara av att stå ut med om man ska bli någon form av liksom entusiast. För till början så vet man ju inte så mycket. Vi gjorde inte i alla fall. För vi gick ju inte fordon på gymnasiet liksom.
Nej, men jag håller med dig. Det är en tröskel man måste över. Man måste kriga sig igenom den här. Ska jag börja?
Ja, men börja du då.
Jag tänker så här att Johan, nu ska du få professionell hjälp från två personer som har gått igenom exakt samma kval på något sätt. För att köra gammal jänk, det handlar ju om att träda in i ett inre tillstånd dit kaoset inte når. Alltså den gamla jänkan är ju bubblan som liksom inte ska trängas igenom. Mm. Men om den här Chevellen då, Malibu 69, har punkterat den här inre bubblan, då ska bilen straffas.
Jaha.
Den måste bort. Alltså det är precis som en hund som har bitit ett barn. Bort med den.
Mm. Det blir lite förvånad. But I like it.
Ja, för att man kan inte... Ja, det finns ju två vägar. Antingen ska man kriga sig igenom en sån här bil och börja i ena änden, men ofta så är det som en bottenlös brunn, att det tar liksom aldrig slut med problem. Har man en bil med hemmasnickrat elsystem, så kommer det inte bli bra förrän man har bytt hela elsystemet.
Nej.
Och då är frågan, är det det man ska göra på sin första jänkare?
Nej, absolut inte.
Eller är det man ska göra på sin tionde jänkare? Så jag säger så här: steg ett, sälj den. Även om det är en dålig affär. För den första amerikanaren, det är som den första tatueringen. Den ska bli fel.
Eller men, första ligget.
Ja, till och med det. Men det är nästa affär som skiljer agnarna från vetet.
Ja, just det.
Det är här som många ger upp. Men då handlar det om att hoppa upp i sadeln igen. Så steg två, för att göra nästa affär bättre, det är att man måste hitta en mentor. Om man inte har några polare som kör jänk, nu finns det ju mycket, mycket större resurser än vad det fanns när vi satte igång med den här hobbyn för 30 år sedan.
Ja, verkligen. Nu kan du ju för fan youtuba det till hur du bygger liksom en kompressorspis typ.
Dels det, men också alla grupper som finns på de här sociala nätverken som du och jag inte använder, typ Facebook. Men jag tänker på, om han nu gillar Chevellen och just 69 är ju så jävla ball. Men om det är det som är hans preferens. Vi skrev han att liksom hans drömbil, eller han har liksom sparat och
han har alltid drömt om muskelbil och
Då ska han ju gå med i Sneaky Pete's Facebookgrupp som heter då Muskelbilar i Sverige.
Ja, det är klart han ska. Just det.
Han kanske redan är där, det vet vi inte. Men hur som helst, här kan han ligga och tråla vilken bil eller vilken stil som han gillar allra, allra bäst. Men här kan han också börja lära känna folk.
Mm, som
och vissa
känner folk.
Kommer vara folk som känner folk, men vissa kommer ju vara som Johan själv, det vill säga liksom totala nybörjare, och vissa kommer vara experter. Men här får han börja bygga upp ett kontaktnät. Sen steg tre, som jag tycker är kanske den allra viktigaste, som väldigt många förbiser, det är att hitta en plats. Det här kanske han också har löst, det vet vi inte, det står ingenting om det. Men att ha ett eget garage, eller ännu hellre kanske i det här fallet en klubb eller ett gemensamt garage. För nyckeln till ett bekvämt muskelbilsägande eller hobbybilsägande, det är att man ska kunna koppla bort den om man stöter på problem. Alltså gå ut ur garaget, lås och gå hem. Och så behöver man liksom vila ifrån bilen. Liksom att man behöver koppla bort den mentalt en stund för att passionen ska kunna komma tillbaka. För en bil med problem som dessutom står på gatan eller i en dålig carport på, liksom på en kompis uppfart, det är liksom en tickande bomb. Ja. Och har man löst det här, det vill säga jag har nu skiter jag i den här bilen i en månad, nu jag bara låser dörren, då har man förberett det så pass bra så att man då kan ge sig ut på jakt. Och då handlar det om att förbereda sig så noggrant man kan inför nästa bilköp. Och här ska man ta hjälp. Och dessutom ska man vara en krånglig köpare. Alltså göra research, ringa föregående ägare, ringa firman som har renoverat topparna. Gör all den researchen som du och jag aldrig gör. Det här är ju saker som jag rekommenderar till andra, men aldrig praktiserar själv. För mig är det, jaha, du sa att den var renoverad? Ja, men då tar jag den. Och så tar man den osedd och sen åker man på en blåsning igen.
Mm.
Steg fem, det är när man slutligen har bilen. För det viktiga i det här köpet är att man måste köpa en bil som inte krånglar. Det är det som man ska unna sig i det första köpet. Det är sen man kan börja göra krångelköp och byta motorväxellåda, byta, fixa, trixa liksom. Men när man har köpt den här bilen som verkligen fungerar, då är det viktigt att man ska fine-tuna den. Alltså lämna in den på rullande landsväg, göra framvagnsinställningen, se över de små detaljerna som ofta är förbisedda, men ack så viktiga för att man ska få det här huvudvärksfria ägandet.
Just
och en person som är jävligt duktig på det här, det är ju faktiskt Stefan Ernryd. Han har ju väldigt många gammelbilar som han kör som om det vore hans daily drivers. Eller han använder ju dem nästan året runt som daily drivers. Och hans bilar, de startar alltid och de bluddrar eller krånglar aldrig.
Nej, det är fan sant.
Gränsen mellan en bil som är helt värdelös och en bil som du bara kan njuta av, det är en sån liten skillnad i det. Så att det är värt att göra den här fine-tuningen liksom.
Mm.
Yeah. Och man kan ringa honom om man behöver professionell hjälp och om man är beredd att betala lite för. Sen, viktigaste då, steg 6, skit i bilträffar och sånt. Kör istället omkring ensam på nätterna, för det är så en muskelbil ska upplevas. Alltså lyssna på lite tidstypisk musik, åk omkring planlöst på jakt efter andra muskelbilar. Det är liksom, det är själavård. Just när det kommer till muskelbilar, eller skit i det där sista förresten, för att Gasoline Car Show den 25 september i Skokloster, den bilträffen kan man åka på.
Ja, det är men, då men, det är precis, ja. Mm.
Då får man visa upp den, men bortsett från det, ut på nätterna, för att när man sitter vid ett rödlyse på Birgasgatan eller på Ringvägen eller någonting klockan 2 på natten. Och det
nu bor han i Kungsbacka, så han kanske inte behöver ta sig upp till Ringvägen, men deras motsvarighet.
Jag har inga adresser i Kungsbacka. Kanske inte.
Det finns säkert men, Ringvägen i Kungsbacka också.
Ja, troligtvis. Men det är så man ska njuta av en bil, för då kommer det här känslan komma tillbaka, hur jävla härligt det är. Med det här med ljudet och ensamheten och bara jakten.
Ja. Han får väl vänta då med att ut och köra på natten tills dess att bilen går bra. För det är ju segt att få stopp på bilen på natten när alla ligger och sover om man behöver hjälp.
Ja, eller snarare så här, det är ju skönare om bilen krånglar och stannar mitt i natten där man slipper blockera en korsning och få 500 personer som står runt omkring och förstår sig på det och undrar vad som
händer. Det är precis sant.
Men den här bilen, den nya bilen ska inte krångla.
Nej.
Man ska inte förbise det faktumet att fan, köp problemfritt när man ska köpa sin första bil.
Ja, ja. Jag håller med dig. Och jag kände så här, jag kände verkligen igen mig i alltså nästan mer än vad jag vågar erkänna när jag läste det här brevet. För även om jag fortfarande tycker att det är lika kul att läsa om och snacka om bilar, så är jag inte alls lika kåt på att äga en gammal bil just nu, känner jag. Och jag gissar...
Du hamnar ju i såna här exakt den här typen av situationer när du bara, nej, ger upp ett tag.
Ja. Och jag vet inte just det här, om det här beror på att min hjärna så här på sommaren verkar arbeta på 50%, som jag sa inledningsvis. Och att den kanske just därför inte klarar av att liksom både ha plats för hojar och bilar på samma gång. Men just nu tänker jag ju mest på motorcyklar. Och vad det beror på, det vet jag inte. Men just nu har jag inget så här större sug efter en hobbybil. Men det som gör att jag verkligen känner att jag känner igen mig i Johans dilemma, det är ju att jag, precis som han, också hatar att skruva. Jag tycker förvisso att det är kul att liksom fixa med bilar som, om man ska montera in liksom nyinköpta grejer, det är ju kul. Men att ligga under bilen, du vet, och felsöka och stå och slå liksom på startmotorn vid vägrenen på vägen från en jävla träff, det är inte kul. Och problemet med gamla...
att slå på startmotorn, det är sånt idiotproblem.
Ja,
för att man gör det i 2 år vet man exakt hur man ska starta bilen. Men det är inte på ett normalt sätt, utan det är att krypa under med en skiftnyckel, daska till starten, frigöra lite kol.
Ja.
Alltså, istället för att bara åka till typ Hansen och köpa
en ny
startmotor.
Som inte kostar någonting.
Nej. Men kommer du ihåg hur mycket vi har skimsat startmotorer?
Ja.
Man aldrig får till det där skrikande ljudet. Alltså, i med nya skims. Och, men det är ju bara för att allting ska, man ska göra själv och så ska man montera fel. Och, fan, vilka idioter vi är.
Ja, men jag vet. Nej, men just därför brukar jag ta lite bilpauser då och då. Men förr eller senare så brukar det ju dyka upp någon bil i en SUV som gör att man plötsligt känner att man måste ha en bil igen. Och så är man inne i det här krånglande gammelbilsträsket igen då. Så jag har egentligen 2 tips till Johan. Och det ena är att han säljer bilen och sätter undan de här pengarna på någon form av motorkonto. Lite som din cooldown period på något sätt. Det vill säga att han liksom ska inte ta några beslut i affekt. Utan han tar det lugnt och så bestämmer han vad han vill göra under tiden han får lite distans till bilen. Eller efter att han har fått lite distans till bilen. Och då kanske han kommer fram till att han har fått nog, helt enkelt. Och då kan han ju ta pengarna och använda dem till att både ta hojkort och köpa hoj, om det är det han vill göra. Eller så kommer han fram till att han kanske vill ha någonting annat då.
Vad hade hojkort med det här att göra? Snacka om projicering.
Ja, men jag säger bara vad jag skulle ha gjort. Eller vad jag nu... Det är mitt nya mål livet är att frälsa så många få in så många nya hojåkare som möjligt i hobbyn. Men jag tror kanske inte att det är något hojkort som han vill ta, för att han skriver ju att vad ska jag göra för att bilhobbyn ska bli lika kul som den låter då, när ni snackar om den i podden, skrev han ju faktiskt. Och därför tänkte jag att mitt andra tips, det är att köpa en bil som är lite mer pålitlig än liksom en 50 år gammal Chevelle. Men som på något sätt ändå gör att han får liksom utlopp för sin muskelbilskärlek. Och nu kommer jag kommer komma med ett tips som är så sjukt olikt mig. Det är så pass olikt mig att jag inte ens är säker på om det är ett bra tips eller inte. Det kanske återigen bara är min semesterhjärna som har fått för sig att det här är en bra idé. Men en bil som är lite nyare och som jag får för mig är ganska pålitlig. Jag har själv aldrig ägt en sån här, men jag känner folk som har dem. Och de tycks sällan ha problem. Och den går dessutom att titta ganska billigt. Det är ju en Fox Body Musse. Det vill säga en Mustang som är byggd mellan 78 och 93. De här är ju så pass billiga att det kommer ju finnas pengar över för att bygga om den. För det kommer ju Johan behöva göra för att den ska bli så ball som jag ser framför mig då. Så istället för att liksom lägga pengar och tid på att betala någon smutsig halvfull raggare liksom i Kungsbacka som ska laga då hans kylare, då ska Johan lägga en del av pengarna som han får för Chevellen på att köpa en Fox Body Musse, och resten av pengarna ska han lägga på att göra den här bilen ball då. För det som folk inte riktigt fattar, det är ju hur ball en sån här Musse kan bli. Och jag kommer ge Johan 3 exempel på balla Fox bodybyggen. Och sen kanske han kan använda något av de här exemplen för att hitta en stil som passar honom bäst och bygga något liknande. Jag har skickat dig 3 bilder på mejlen.
Ja, nu har jag det uppe. Oj, ja.
Det första. Det är ju en bild som vi har snackat om i tidigare avsnitt. Och det är ju den här McLaren Mustangen från 1981.
Ja.
Jag kommer även mejla Johan bilder på de här bilderna.
Ja.
På de här bilderna.
Och vi kan lägga upp det på Insta kan vi göra också.
Ja, det kan vi göra. Den är ju oerhört ball.
Den är oerhört ball.
Ja, och den andra som jag vill tipsa om. Det var en bild som jag hittade när jag började fundera på det här. Det är den här Ken Block, en bil som Ken Block har byggt. Eller det är väl inte han som har byggt den, men det är en av hans driftingbilar. Jag tycker den är skitball. Folk som lyssnar nu då, som vill säga, om ni googlar Ken Block Honey Fox Mustangs, alltså H-O-O-N-I-F-O-X Mustang Honey Fox. Den är ju...
Ja, den är ball. Jag är glad att du sparade den sista bilen till sist, för att det är... Ja, där händer någonting.
Ja, där händer någonting. Den här Honeyfoxen, den är lite mer modern liksom.
Exakt.
Lite så, en blandning mellan A och B-hallen på något sätt. Men den tredje bilen då, som sagt, den vet jag inte jättemycket om, mer än att det är en John Player Special målad wide body Musse som Roush Racing byggde 1984. Och den är så ball så att man mår ju nästan dåligt när man tittar på den här bilden.
Ja, det som gör den extra intressant tycker jag, det är att det var någon Robert Lappilainen eller vad fan det står, som körde den. En finne, det står Finland står i vindrutan.
Ja, det är det.
Det är bara vår bristande kunskap på finska racingstjärnor. Vi kan ju ett par, men den här har jag inte hört talas om. Men det här är det ballaste man kan åka omkring i.
Ja, verkligen. Och idén till att en lite nyare bil kan bli faktiskt oerhört ball och andas minst lika mycket attityd och känsla som en Chevelle från 70 eller 69. Den föddes ju lite grann när jag tänkte på den här Bill Elliott Thunderbird NASCAR-klonen från 88, du vet, som du och jag körde i filmen Dealen med bilen. Kommer du ihåg det?
Ja.
För den, det är ju ingen jätteball bil i sitt originalutförande. Men han hade ju då gjort om den till NASCAR. Och den var ju så jävla cool. Och den var ju väldigt välbyggd. Man kanske inte behöver vara lika ambitiös som ägaren till den bilen var. Utan det kan ju räcka med att man liksom mer eller mindre bara strappar om en bil och byter fälgar och däck för att man ska få något jävligt ballt på. Med någon NASCAR-vinge kanske där bak och något litet huvudskop. Men då kan det kan bli jävligt coolt. Lite grann som du vet när man byggde om såna här plastbilar som fanns när vi var små. Skala 1-18, du vet, Volvo och Saab sålde såna bilar som var helt gjorda i plast. Kommer du ihåg dem? Och som man brukar styla om utifrån de här trenderna som gällde på 80-talet. Jag tycker det är hög tid att vi liksom släpper på den 80-talstrenden fullt ut nu bara. När det kommer till customisering.
Det som gör ditt tips till, vad heter han, Johan?
Ja.
Det som gör det lite svagt jag ska direkt säga att en svart och guldfärgad John Player Special Fox Body Mustang
Wide body.
Det är bland det bästa man kan göra. Alltså den är så snygg så att jag tittar på de bilderna du har skickat med. Den är så ball så att det kliar i hela min kropp. Men problemet med det här rådet, det är att Johan har köpt en 50 år gammal muskelbil, en 69. Man ser honom framför sig när han åker omkring i Kungsbacka, vilken typ av person han är. Du säger att han ska köpa en billigare problemfri bil och rekommenderar en 30 år gammal 80-talsbil med bristande kvalitet. En Fox Body, den är ju minst lika usel som en hemmaskruvad Chevelle från 69.
Men han kan ju ta en från 90. De är ju pålitliga.
Ja.
Jag tror att det också kan
eller?
Bli. Jag vet inte. Det är din sommarhjärnan. Jag vet inte. Det kanske inte var något bra tips. Men sälj Chevellen i alla fall. Det tyckte vi båda att han skulle göra.
Ja.
Jag tänker så här. Det här kanske ändå skulle kunna vara en väg tillbaks till glädjen för Johan. Ja. Han måste ha en som fungerar.
Ja, och det är ju det vi är helt överens om. Ja. Det kanske var poddhistoriens bästa brev och poddhistoriens sämsta tips. Ja. Men det är våra semesterhjärnor. Men jag håller med dig. Han behöver köpa någonting problemfritt som bara... Så han kan njuta av de andra aspekterna. Ja. Inte det här med elsystem eller en läckande kylare eller dålig växellåda.
Ja. Så han inte tröttnar.
Nej, tröttna inte.
Nej.
Men som jag sa, vi fick ju två lyssnarbrev. Ja. Och det andra lyssnarbrevet är också från en Johan. Det är Johans vecka den här veckan.
Ja, det är kärringveckan egentligen. Men Johan får knä sig in här bland kärringarna.
Men den här Johan, han är lite mer ilsk.
Jaha, ja. På oss?
Ja.
Oj.
Nej, inte på oss. Han skriver så här: hej.
Hej.
Har funderat över en grej ett tag nu. Kollar flera gånger om dagen på annonser på Blocket. På grund av taskig mottagning på ställen där jag är det inte alltid som jag kan ringa. Då skickar jag istället ett mejl genom Blocket och hoppas på svar. I väldigt många av annonserna så står det ett pris eller högstbjudande. Det känner man ju igen.
Mm.
Men inte fan får man några svar förrän bilen, hojen, moppen är såld. De sålde till den första som hörde av sig.
Mm.
Har ni svar på vad det är för fel på folk som annonserar ut sina fordon? Här sitter jag med en fet plånbok och beredd att bjuda en hel del mer än vad som begärs i annonserna. Vill inte folk ha mer betalt än vad som står i annonsen? Eller är det helt enkelt så att folk är tröga och inte förstår vad högstbjudande betyder? Kan inte ni reda ut om motorfolk är dummare än vanligt folk? Tack för en bra podd. Med vänläsning, Johan.
Tack för ett bra mail, måste jag säga. Det där älskar
jag. Ja, det är en bra spaning. Ja. Och jag skulle säga så här, Johan har ju 100% rätt i sin spaning. För motorfolk är i regel dummare än vanligt folk.
Mm.
Så jag delar den här synen till 100%.
Men varför? Det är ju svårare att svara på. Varför folk är dumma i huvudet, det är något som jag funderar på dagligen. Och det gäller inte bara bilfolk.
Nej, det är nog globalt.
Ja, men just Blocket och sociala medier, det är där som den mänskliga dumheten blir som tydligast, eller hur?
Ja. Kollar jag på mitt Blocket-konto så har jag just nu tre olika obesvarade förfrågningar på tre olika Blocket-annonser.
Mm.
Dels en Porsche-kaross där jag efterfrågar hans telefonnummer, vilket jag aldrig får. Dels den där Kawasaki snutmotorcykeln.
Som det var annonsen... roligt att skicka till mig.
Ja, jag ska ta upp den alldeles strax. Ja. Där jag liksom inte, jag kommer inte till något avslut där.
Nej.
Och dels ett takräcke. Mm. Inga telefonnummer, bara meddelandefunktionen. Men ingen som läser de här meddelandena. Nej. Så varför gör de inte det? Och ibland ser man annonser där det står lånad mail, ring.
Vadå vad är det? Lånad mail?
Ja. Eller sådär dåliga foton plus obefintlig text. Jag ska dra ett exempel som dök upp för ett par år sedan. Jag har ju en sökbevakning på Blocket på alla automatväxlade bilar fram till 1986. I det här nätet så fastnar ju liksom när man trålar efter gamla jänkare.
Mm.
Där fastnar typ allt.
Mm.
Och så plötsligt så ser jag en obegripligt ful bild på en framskärm på en 77 eller 78 Caprice. Man ser bara ena lyset, framskärmen och framhjulet. Allt är suddigt och bilden är tagen på natten eller kvällen med blixt. Du vet när man får, du vet det här som ett dammskimmer som lyser.
Mm-hmm.
Obegripligt uselt. Och i rubriken så står det amerikanare.
Mm-hmm.
Ingenting mer. Och i texten, då står det i informationstexten, då står det Caprice med S. Ingenting mer. Inget årtal, inget miltal, inget info om liksom rost, besiktning eller om ens om den går. Liksom. Inget telefonnummer, bara meddelande. Och liksom Varför lägger man ut en sån annons? För det, Blocket-annonserna kostar ju pengar. Varför lägger man då 100 kronor eller 200 kronor vad det nu kostar på en sån annons? En bild där man inte ser någonting och sen ingen info.
Varför finns såna människor överhuvudtaget? Det är min fråga.
Ja. Ännu värre, det är ju den här Kawasaki California Highway Patrol motorcykeln som jag pratade om för ett tag sedan. Det är liksom inte fick någon respons efter att ha svarat på Blocket-annonsen. Här fanns det ju inte heller något telefonnummer.
Nej.
Men jag blev ju galen för jag ville verkligen, jag vill ha den här hojen. Mm. Jag har ju, vi har mejlat fram och pratat om den här nu under semestern, du och jag.
Mm. Mm.
Men eftersom jag hade sparat bilderna på hojen från annonsen så kunde jag då spåra upp ägaren via Transportstyrelsen. Och här handlar det om att jag har ju mejlat honom via Blocket, men han svarar inte på den. Och jag efterfrågade ju telefonnummer. Kommer du ihåg att jag berättade det?
Och
då fick jag ju telefonnummer via Blocket.
Mm.
Let me rephrase. Han svarade en gång och gav ett telefonnummer till fel person. Han skrev fel telefonnummer. Så att jag ringde till en annan person som inte alls hade en Kawasaki
motor. Ja, just det. Så var det. Just det.
Redan där skulle jag anat ugglor i mossen.
Mm.
Men då via Transportstyrelsen så insåg jag vad han hette och vilken stad han bodde i. Men inser också att det inte då finns ett enda telefonnummer kopplat till honom. Och det är också obegripligt 2021 att man inte har ett telefonnummer. Att man bara har något kontantkortsnummer. Det är ju liksom som inte finns registrerat någonstans. Men då googlade jag upp den andra personen som bodde på samma adress.
Mm.
Och det var en kvinna med samma efternamn, så jag gissade att de är gifta.
Mm.
Och då googlade jag upp henne och sökte om hon hade något telefonnummer.
Mm.
Men inte heller det fungerade.
Men vet du vad de har istället? En hel garderob full med dildos. Det är ett sånt par.
Exakt, det är ett sånt par.
Ja, smutsiga dildos.
Enda sättet att nå det här paret det är att sätta in en kontaktannons i en gammal pappersupplaga av FIBA Aktuell. Eller Telegram.
Ja.
Men efter ytterligare då en timmes detektivarbete så hittade jag då en jävla massa, typ 5-6 stycken med samma namn i samma stad på Facebook.
Mm.
Men jag är ju så dålig, ja, här är ju kommer mitt i korta kommande. Jag avskyr Facebook så jag förstår inte riktigt hur man ska göra. Men
nej,
efter 4 förfrågningar på fel personer, då hittade jag i alla fall en person där motorcykeln låg i hans profilbild. Och då skrev jag efter att du skrivit till 4 andra, du råkar inte äga en Kawasaki, och utan svar. Men jag hittar rätt person, då ser jag att det senaste inlägget han gjorde var 2017.
Mm.
Så man tänker, den här killen är inte jätteaktiv på Facebook.
Nej.
Men hur som helst så skickar jag ändå tröstlöst, jag känner att det här kommer aldrig funka, så skickar jag en förfrågan. Hej, är din Kawasaki fortfarande till salu? Har du bilder och info? Och det här har jag ju skickat till dig, så det blir ingen surprise-effekt nu. Men svaret jag fick efter en dryg timme är följande: är du blind? Sen en rullstols-emoji och en tyngdlyftar-emoji. Vilket jag än idag inte begriper vad han... Är du blind, din rullstolsbunden bodybuilder?
Nej, det är briljant.
Där ligger bilder på Blocket, punkt. Dröm vidare, fuck you.
Underbart.
Det är så man ska behandla folk som är intresserade av produkter. Så jag svarar lätt förbryllat, kanske till och med lite chockad, så frågar jag bara: vad pratar du om? Jag känner jag är kränkt, förstår du? Det här är jättekonstigt. Och sen dröjer en stund och jag hinner tänka: fan vad synd, när man äntligen hittat hojen som man verkligen vill ha,
ja,
så är ägaren psykiskt sjuk. Deluxe, alltså så här, han har liksom
galen på riktigt.
Ja, galen på riktigt. Men då kommer ett meddelande till: fyllekompis bara, förlåt, hör av mig imorgon.
Alltså, det är så jävla roligt. Och obegripligt.
Och det här var liksom klockan fyra, förvisso en semester eftermiddag.
Ja, men ursäkten var ju också obegriplig. Vadå fyllekompis bara ursäkta?
Ja, men typ att någon polare har suttit och svarat på mitt meddelande och skojat liksom.
Ja, ja.
Men det roliga här, det blir att dagen efter, då hör jag av mig igen.
Vad sa du?
Dagen efter så hör jag av mig igen och så efterfrågar jag lite mer infobilder. Jag står ju med pengar i hand, precis som vår lyssnare Johan här. Jag står med pengar i hand och vill köpa hans motorcykel. Ja, då får jag inget svar.
Nej.
Och dagen efter det så hör jag av mig igen. Har du något telefonnummer? Inget svar.
Nej.
Så att jag håller på att bli galen på den här personen. Men idén jag har, det är ju att bygga, som vi pratade om, det är att bygga en California Highway Patrol snuthoj, men med grusdäck, galler för lamporna, lite LED-belysning istället för de här röda och blåa saftblandarna fram, så lägger man in LED, alltså extra lysen, och sen sån här Roam packväska. Och sen, jag vet inte om det går, men det måste ju gå, men att man kanske kan höja hela hojen kanske i alla fall 5-10 cm, så att man bygger alltså en äventyrsmotorcykel av en original polismotorcykel. Alltså, jag har ju gjort det här i Photoshop. Jag måste ju lägga upp det här på Insta. Det ser så jävla bra ut. Men
ja, han kommer aldrig höra av sig. Det inser du väl själv.
Ja, fan alltså. Ja. Men oavsett vad, så känner jag att Johan som skrev lyssnarbrevet, det tände en brasa inom mig. För fan vad krångligt det är med annonsör. Jag blir tokig.
Ja. Nej, jag håller med dig. Det här blir ju ändå bra segway in till dealen med hojen, apropå dina snuthojsdrömmar här. Northbike. Dream
it, live it.
Du, för inte alls så länge sedan så snackade jag om Harley Davidsons framtid, eller jag spekulerade lite grann kring huruvida Harley Davidson kommer att klara av den här rebrandingen som de är inne i just nu utan att tappa trovärdighet. Och jag nämnde ju då att jag trodde att de skulle släppa en ny cruiser som jag gissade skulle heta Nightster. Kommer du ihåg det?
Ja.
Men i veckan då fick jag ju reda på att jag hade fel angående det här. Eller jag hade inte fel angående att de skulle släppa en ny hoj, men helt fel gällande vad namnet på den här hojen skulle vara. För i veckan som var så berättade ju Harley Davidson att den nya hojen, alltså den som man har sett konceptbilder på, det är ju faktiskt den nya Sportstern som de har valt att döpa till Sportster S.
Ett dåligt namn.
Tycker du? Ja, men Harley Davidson är ju ibland inte jättebra på namn.
Nej, ibland är de väldigt bra på namn.
Ibland är de väldigt bra, precis, de är inte konsekventa. Men hur som helst så tyckte jag att det här är ju en så pass stor nyhet så att jag bara måste snacka lite grann om det i veckans avsnitt. Till att börja med så vill jag säga att det här ställer ju vissa saker i ett helt nytt perspektiv för mig. För det här gör att jag plötsligt känner mig ganska övertygad om att Harley Davidsons nya tyska vd, Jochen Seitz, Han är precis den frälsare som jag tror att Harley Davidson har gått och väntat på. För jag blir ju alltid lite skeptisk när tyskar ska göra sina tolkningar av USA. För det är väldigt lätt att det blir liksom mer Scorpions än Accept, om du förstår vad jag menar. Tyskarna, de har ju en förkärlek för det här lite glättiga. Saker och ting blir ofta, det blir ofta lite för perfekt. Det här är ju tyskarnas styrka, men det är också deras svaghet. För om du till exempel kollar på hur de gör reklam, så gör ju de det lite med samma idé som deras gamla garna lilla mustaschprydda gaphals på 30-talet ville att världen skulle se ut. Det vill säga att man skapar en värld som visuellt är utopisk, liksom nästan någon så här sagoperspektiv, eller hur? Du förstår vad jag menar. Titta på BMW, Audi eller Adidas och så vidare. De är ju så här rent ingenjörsmässigt helt perfekta produkter. Men vi brukar ju ofta snacka om att det måste finnas ett visst mått av fuck you eller något som är lite trotsigt eller upproriskt i uttrycket för att ett varumärke ska kännas riktigt spännande. Och det här gäller ju allra högsta grad ett märke som Harley Davidson. Och det här brukar då tyskarna vara ganska dåliga på, tycker jag.
Ja.
Och därför blev jag så jävla glad.
Bra spaning.
Ja, men eller hur? Men därför blev jag ändå så jävla glad när jag insåg då att den här ganska brutala maskinen är nästa generations Sportster. För den andas ju jävligt mycket Udo Dirkschneider, om du frågar mig. Alltså sångaren i Accepto. Han är ju en liten fetlagd, kamouflageklädd, gapig galning som ser ut som en mänsklig pitbull nästan. Och han skulle ju se grym ut på den här nya sporten. Eller han kanske är för gammal nu. Men du fattar vad jag menar.
Aha.
Den har ju tillräckligt mycket fuck you över designen för att jag ska gå igång, känner jag när jag tittar på den. Och den nya sporten, den är ju på alla sätt så otroligt mycket bättre än den gamla. Det känns ju nästan som att de har hoppat över en generation, att det är två generationer mellan den gamla och den här nya. För hoppet är väldigt stort. Till att börja med så har den ju då HD:s nya 1250, den här Revolution Max-motorn, alltså den som sitter i Panamerican. Och jag har ju kört den och den är ju väldigt pigg och liksom dragvillig är den ju. Sportsten, den har ju inte riktigt lika mycket hästar som Panamerican, men istället så har den då fått ett vrid med ett större eller bredare register, vilket gör att hojen kommer att dra mer på alla växlar oavsett varvtal. Den har faktiskt 10% mer vrid från 3000 upp till 6000 än vad Panamerican har. Så att det här kommer ju vara en brutal maskin. Den har ju 120 hästar. Jag vet inte vad den gamla Sportsten ligger på, men det är väl kanske, ja, 70 kanske.
Kan man också säga att nya Sportsten har motorcykelhistoriens fetaste framdäck?
Ja, jag vet. Den är brutal. Och den här hojen, den är ju ett rymdskepp. Också i frågan om digitala tekniska lösningar, om man jämför med tidigare generationer av Sportsten. Den har ju då en 4-tums rund TFT-skärm fram. Och där kommer man kunna styra sin smartphone via Bluetooth och få även navigation och alla de här nya digitala verktygen som moderna hojar har idag då. Och den här hojen har ju dessutom det som kallas CABS, som står för Cornering Enhanced Anti-Lock Braking System, som ju är en variant av ABS som även tar hänsyn till vilken vinkel hojen har när det svänger. Och den här hjälper ju till då om det blir knas i en kurva till exempel. Och Sportster S kommer ju att komma med 4 ride modes: Road, Sport, Rain och Custom. Sen har den LED-lysen, Cruise Control, däcktrycksmätare med mera. Så det är ju jävligt mycket modernare. Det är en jävligt mycket modernare produkt än den gamla Sportstern. Men det som jag tycker är mest...
Det känns nästan lite Buell.
Ja, bra. Faktiskt. Mm. Men det som jag tycker är mest spännande med den här hojen, det är hur den ser ut. Eller rättare sagt, hur den kommer se ut när Custom-ligan kommer börja bygga sina varianter av den här. För jag gissar att vi kommer få se riktigt många elaka varianter på den här nya hojen ganska kort efter att den släppts till återförsäljarna, som väl är någon gång i den här hösten, tror jag den här kommer att släppas. Till exempel så vet jag att HD kommer att sälja kit som gör att du kan flytta bak fotpinnarna, vilket jag tror är tecken på att HD fattar att många kommer vilja bygga hojar som andas kanske mer fart än vad hojen gör i sitt originalutförande. Och det är inte så konstigt heller med tanke på prestanda då. Och ska jag vara riktigt ärlig så tycker jag att den borde ha fotpinnarna monterade på mitten. Och att man istället skulle kunna beställa dem framflyttade. Och inte tvärtom. Men det är jag. Jag har aldrig gillat hojar som har fotpinnarna långt fram. För mig blir det är bara konstigt. Jag förstår att det är skönt om man ska åka långt, men det är inget sportigt. Det är bara gubbigt att sitta fisa med raka ben. Den här hojen kommer hur som helst att gå som ett skott då. Och den ser ju jävligt snabb ut, så jag fattar inte riktigt varför man ger den liksom framflyttade fotpinnar. Speciellt inte med tanke på att liksom den har ju fått samma typ av däck som en sporttoy, som du var inne på. Den har ju sporttojsdäck. Och det är ju för att den har sån jävla prestanda liksom. Och priset kommer väl ligga någonstans runt 130 000 kronor. Och det känns väl rimligt kanske med tanke på vilken liksom tekniskt avancerad hoj det här är. Så hatten av till Stormbahnführer Sights, som ändå verkar ha en bra idé om vad HD ska vara. Och som har förstått att man ska inte göra märket lagom, utan han verkar vilja fortsätta att vara precis så där buffliga och rebelliska som vi tycker att Harley Davidson ska vara. Och ska man köpa en sportsdress så finns det bara ett ställe att göra det på naturligtvis. Och det är ju hos våra vänner på Northbike uppe i Umeå i Sundsvall, eller hur?
Absolut.
Så jag ville bara lite snabbt snacka om nya sportsdressen som gör mig väldigt glad när jag tittar på den. För den ihop med Panamerican börjar ge en hint om vad den nya Harley Davidson kommer att vara för typ av varumärke, eller hur? Även om de inte är lika, så har de ett formspråk som... Ja, det är en ganska tydlig röd tråd tycker jag. Och jag tycker om vad jag ser. Jag tror att det är precis så som ett modernt Harley Davidson behöver se ut. Och många kan ju tycka såhär, men det gamla... Ja, men de gamla hojarna finns ju kvar. Det är inte så att de försvinner.
Nej.
Det var veckans deal med hojen.
Du, minns du att jag berättade att du och jag hade fått en gåva från en av våra lyssnare?
Ja.
Han skickade ju paketet hit till Gotland, eftersom varken du eller jag är hemma. Jag visste ju inte riktigt var du befann dig, så jag sa skicka det hit till Gotland. Nu tänkte jag liksom i live-sändning, det är det ju inte riktigt, men jag tänkte för dig live avslöja innehållet genom att skicka en bild.
Ja. Vad skickar du på sms eller?
Nej, jag skickar på mailen.
Okej.
Okay. Så det blir liksom som en, ja, du får recensera bilden, vad du ser.
Som en unboxing, en digital unboxing på något sätt då?
Ja, för jag har filmat. Det blir en kort 10 sekunders filmsnutt när jag
min mail
vrider. Men så nu vill jag ha liksom din uppriktiga reaktion. Liksom. Nu har jag skickat den.
Det ska jag öppna. Nämen.
Det är alltså Anton Karlström som driver Fabtech Nordic, som tillverkar skyltar och gör konstverk och svetsar stål och aluminium. Och kollar man på Facebook så etsar han då även glas. Amen. Och det är det vi har fått här.
Shit! Fan vad jag blev glad nu. Jag blev framförallt glad av gesten. Ja, jag blev glad av presenten också. Det är alltså ett jättefin ölstop kan man säga, va? Det är det väl?
Ja, eller ölglas.
Ett ölglas.
Dealen med bilen, loggan inetsad på ena sidan.
Ja.
Och sen så våran firma Woodland då på baksidan. Plus våra respektive namn där på baksidan under Woodland-loggan. Så att vi inte ska blanda ihop våra lyxglas.
Ja, och det är bra, för jag har återigen på min semestermunherpes. Jag ser ut som ett jävla... Varje år när jag ska åka på semester så bara blommar det här ut. Det är liksom mina ungdomssynder som håller på att tränga ut genom ansiktet på mig. Skit i det, tillbaka så, det här glaset.
När andra får semesterstress och får herpes där, då stänger du av all din stress och så får du herpes av det. Men de här är så otroligt fina. De här ska vi ju använda på kontoret dagligen när det ska inmundigas lunchdricka eller kanske en iskall öl.
De här glasen är så pass fina så att man känner att man behöver ska göra något rituellt kring användandet av dem. Tusen tack. Vad hette han?
Anton.
Och hans firma hette?
De hette Fabtech Nordic. Jag tänkte, för alltså vi fullkomligt älskar ju gåvor, men det här sätter ju också strålkastaren på en annan sak, och det är ju att har inte du och jag fått otroligt lite gåvor så här under 5 års slit?
Jo, det kan man faktiskt tycka.
Borde inte våra lyssnare skämmas lite nu när Anton på något sätt visar hur man beter sig som en riktig lyssnare?
Ja.
Jag menar, för vi älskar ju att stötta hobbyn och även hobbyns periferi. Ja. Och har man nu en firma, ett större företag eller man kanske rent av bara en helt vanlig privatperson som då skulle vilja ha flaskor, ölglas, whiskyglas eller vad fan som helst med sin egen laseretsade logga på, eller kanske ett porträtt av någon man älskar, eller liksom kanske en hund, eller kanske man kanske etsar in sin bil på speciella whiskyglas.
Ah.
Då är det bara att kontakta Anton, och ni hittar honom på Instagram på instagram.com/fabtech_nordic.
Ah, snyggt.
Så jävla balla. Men vet du vad det är för dags för nu?
Nej.
Nu är det dags för veckans bil.
Ah! Som presenteras av...
Bilsport och MC.
Jajamän!
Veckans bil.
Och det här kanske blir lite udda den här veckan. För att den här bilmodellen har dykt upp i podden både 1 och 3 gånger.
Ja.
Men det som gör just den här bilen speciell, det är dess historia. Och att den nu är spårlöst borta.
Mm.
Och det här det är ju nästan ett försäkringsärende. Det är därför den passar så bra att presenteras av just Bilsport och MC. För det här kanske är... Ja, det har potentialen att bli världens fränaste försäkringsärende. Och här gäller ju att ha lite fingertoppskänsla. Jag tänkte nämligen prata om The Blue Lady.
Säger vi ingenting?
Ringer någon klocka?
Nej, inte alls.
Bra. Den 3 juli 1971 för ganska exakt 50 år sedan så hittade man ju Jim Morrison död efter en överdos. Eller så var det en hjärtinfarkt, eller så var det en kombination. Han var i alla fall 27 år gammal. Men ett par år tidigare, 1967, då kom ju The Doors stora genombrott med Light My Fire. Och det här blev ju en brutal listetta. Och Elektra Records grundare Jack Holtzman, han var så uppspelt att han då erbjöd samtliga medlemmar i The Doors en valfri gåva. Han bara, köp vad ni vill! On my expense! Och både Manzarek och Krieger i The Doors då, de ville ha en sån där för tiden superavancerad inspelningskassettspelare. En sån där liten hemmastudio kan man väl säga. Vilket de då fick. Densmore, han ville ha en häst. Vilket han också fick. Men Jim Morrison, han ville ha en bil. Men inte vilken bil som helst. Utan den enda bilen som någonsin gjort honom upphetsad. Och det här blev, ja, på något sätt snöpligt nog, också den enda bilen som Jim Morrison någonsin skulle äga.
Ja, just det.
Så att det är något väldigt speciellt med den här bilen. Och bakgrunden är följande. Jims frisör, Jay Sebring, hade nyligen köpt en 67 års Mustang Shelby GT350. Och Jim Morrison älskade den här bilen och åkte med honom så fort tillfälle gavs. Och kuriosa, det är att om man känner igen namnet på Morrisons frisör, Jay Sebring, då kan det bero på att han 2 år senare, 1969, mötte sitt öde tillsammans med Sharon Tate när han blev mördad av The Manson Family.
Ja, ja, just det! Ja, precis, ja.
Men då på Morrisons, Jim Morrisons önskelista efter Light My Fires listetta, så stod det kort och gott 67 Shelby GT. Och Jack Holtzman då på Elektra Records, han kände att det här är ju rimligt, för The Doors, det var ju ändå deras största kassako. Men istället för en GT350, då gick han och köpte en 67 Shelby GT500 med 428 och fyrpetad manuell. Och så gav han den till Jim Morrison. Dessutom så var den här bilen i den ytterst ovanliga färgen Night Mist Blue. Endast 2000 exemplar byggdes av den här. Och det var därför som Jim Morrison döpte bilen då till The Blue Lady. Och han, Jim Morrison körde den här bilen dagligen. Precis som om han hade stulit den. För han, det här var hans första bil. Och jag tänkte, en liksom då 25-åring eller 24-åring med en Shelby GT500 med 428. Det är ju som att sätta en tonåring liksom få sätta tänderna i en Enzo Ferrari liksom. Det här var ju det värsta man kunde ha. Och någon gång varje månad så fick Jim Morrison lämna in den, för att han körde den så hårt så att den fick ständiga små bucklor, lackrepor, eller han var tvungen att byta bromsbelägg. Och han körde den här som det vore hans sista dag. Full gas,
han kände
full
något
broms
på sig kanske.
Ja. Men efter Morrisons död, då var det ingen som visste vad bilen hade tagit vägen. Den var bara spårades borta. Och den vanligaste förklaringen, det var följande. En sen kväll så körde Jim Morrison in i en telefonstolpe på Sunset Boulevard i Los Angeles och lämnade bilen rykandes vid vägkanten. Och därifrån så promenerade han då till Whiskey A Go-Go, den här baren. Eller promenerade, lät lite som en söndagsutflykt. Låt oss säga att han raglade till Whiskey A Go-Go och festade resten av natten. Och när han morgonen därpå skulle återvända för att kolla skadorna på bilen, och då var den borta. Sen finns en annan historia, och det var att han skulle ut på turné med The Doors där och parkerade på Los Angeles International Airports korttidsparkering, varpå bilen blev bortbärgad och senare såld på auktion. Men oavsett om bilen blev stulen eller bortboxerad, så bytte den troligtvis ägare ett antal gånger utan att någon någonsin visste vem bilens ursprungliga ägare var. Och sen säger ryktet då att bilen blev skrotad under 80-talet, men ingen har kunnat bekräfta det här. Och man får inte glömma att Steve McQueens Highland Green Bullitt Mustang GT, den var ju också spårlöst försvunnen i 30 år innan den plötsligt bara dök upp från ingenstans och såldes på auktion för över 30 miljoner. Det hade ju varit så vackert om Jim Morrisons enda bil någonsin fick komma tillbaka till jordelivet på något sätt. Men The Blue Lady, den fick i alla fall komma tillbaka den här veckan i form av veckans bil.
Ja, jag älskar såna där historier. Riktigt, riktigt bra.
Då får vi tacka Bilsport och MC för den här historien. Ska
ja, men det får vi verkligen göra. Verkligen.
Och med Bilsport och MCs duktiga skadereglerare, kanske det är så att är det några som ska hitta den här bilen så är det dem.
Ja, precis. Det här känns som någonting för Fredrik att sätta tänderna i. Han skulle nog kunna hitta den här bilen.
Verkligen.
Han är lite som en terrier.
Fredrik kommer mejla om 25 minuter efter att podden släpps på fredag. Ska man mejla. Ja, jag hittar bilen i Oklahoma. Men du, vi hade ju vårat bilskrynklarbrev när, apropå det här med att få hobbyn rolig igen och hur jobbigt det är med bilar som trilskas.
Mm.
Och jag tänkte så här, på tal om denna typ av själavård, så tänkte jag att vi har ju fått ett uppdrag av Hansen Racing, och det är ju att hitta och formulera våran och Hansens kärlek till hobbyn. Alltså ord och situationer och känslor som är unika för hobbyn.
Mm.
Och därmed så tänkte jag den här veckan sätta tänderna i ett ord som är unikt för våran hobby, och det är kampen.
Ja, det rimmar jättebra med vårt lyssnarbrev.
Ja, eller Mein Kampf, om man ska relatera till Harley Davidsons nya vd. Men inte dragrace-kampen mot klockan, eller märkeskampen mot rivaliserande tillverkare, eller muskelbilskampen från rödljuset, utan kampen mot den egna bilen. För att vi har väl stundom krigat mot våra hobbybilar. Som om de vore ett levande ting som sätter sig på tvären som en bångstyrig häst. Startmotorer som klickar men fungerar efter en lätt klapp på ratten, eller cabställningar som hakar upp sig bara när det regnar, eller sjungande jullager som plötsligt blir knäppt tysta på väg till verkstaden. Så att våran hobby, den kräver ett tålamod av rang, men framför allt så åligger det ju oss att aldrig ge upp, för vi måste vinna kampen.
Mm.
På tal om kamp, så glöm nu inte att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Stämmer bra.
Då så ska vi också säga att vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så ska man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen ska vi tillsammans boka in den 25 september i Skokloster, då vi sparkar loss Gasoline Car Show. Kanske världens bästa bilutställning och
ja,
bilträff.
Och som det ser ut nu så kommer det ju vara liksom, det kan ju vara så att det blir liksom den första bilträffen på 2 år. Och bättre bilträff än tidningen Gasolins egna bilträff går ju inte att liksom återstarta hobbyn på något sätt.
Nej,
så den får ni inte missa. Det kommer ju bli så sjukt mycket bilar antagligen.
Underbart.
Mm.
Tack till dig, min kära vän.
Tack själv, min kära vän.
Som har pratat med mig.
Ja, det var jättehärligt var det. Jag var lite osäker på, fan, får vi ihop ett avsnitt när vi är så här mosiga. Men jag tror nog att det blev ganska okej.
Okay. Det känns som att det var ett lagom semestermosigt avsnitt. Jag ska åka till Fårö då, tänkte jag, bada lite.
Härligt. Skynda er upp, för det är sjuka köer, det vet ni.
Vet ni, nu svävar vi iväg och helt ovidkommande, men vi har haft sån jävla tur med köerna. Det har varit liksom, när folk har pratat om det, då är det så här, det är 2 timmar för man sitter i bilkö. Vi har bara åkt på färjan varenda gång, som om det inte varit någon kö alls. Helt obegripligt. Helt obegripligt.
Grymt. Det var något mer jag skulle säga, men det har jag glömt bort nu. Jag ska bege mig tillbaks till familjen och packa, för vi ska som sagt bege oss norrut igen.
Mysigt. Du och jag hörs om en liten stund.
Ja, det gör vi.
Och till lyssnarna säger vi ha en trevlig helg, så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej.